Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och så säger jag välkommen till lunch med Lisa.
Tack.
Acko Ankarberg. Vilket namn.
Ja, visst är det konstigt.
Var kommer du ifrån?
När jag föddes så hade mina föräldrar gett mig namnet Ann-Charlotte. Men ganska snabbt så insåg väl både de omgivningarna att det är långt, Ann-Charlotte. Så det var en barnvakt när jag var liten. Alltså en liten äldre tjej bara som började kalla mig för Acko. Och snart gjorde mina föräldrar det med. Så under hela min uppväxt har jag alltid hetat Acko. Och sen har det ändå stått i passet Ann-Charlotte. Förutom farmor då. Hon var den enda som sa Ann-Charlotte ända tills hon dog 95 år gammal.
Så du har aldrig liksom tänkt på att byta till Acko i pass?
Jag har lagt
pass.
Till dig i folkbokföringen.
Du har gjort det?
Och då var de så snälla så de satte dig på plats två. Så heter Ann-Charlotte Acko. Så. Men du vet, i passet så heter jag då Ann-Charlotte Ankarberg Johansson. Jag la till Johansson när jag gifte mig. Vilket innebär att det är 32 nedslag. Så när jag skulle få nytt körkort så ringde de och sa, vill du ha dubbelt körkort eller hur tänker du? Så vi bestämde hur de fick förkorta mitt namn.
Vet du, jag tänker bara på, jag vet, har det funnits någon godis som heter Acko? Nej, Acko. Mm. Just det.
Så det var ett vanligt skämt när jag var yngre, liksom, att Acko kola och så.
Ja, men vad roligt. Det är jättefestligt.
Det finns en man i Stockholm som heter Acko. Och det finns en kvinna som är politiker, miljöpartist i Västervik tror jag, som heter Acko. Men vi är ganska få i Sverige, men vi är på stycken.
Men du är ju Acko. Det är, men Ankarberg, det är också ett tjusigt namn.
Ja, släkten kom från Frankrike på 1600-talet som arbetskraftsinvandring. Två släkter som heter Ankarberg. Arbetarklass som kom till Ankarsrum.
Aha.
Och därför tog man sig namnet Ankarberg.
Ankarberg. Mm.
Så fint är det.
Släktforskare?
Inte jag. Men eftersom det är, liksom, allt kommer därifrån så är det två släktled som har utgått. Så då får man ett brev ifrån någon som släktforskar och vill ställa lite frågor. Så därför vet jag att det finns faktiskt två personer i släkten som heter Ann-Charlotte Ankarberg Johansson.
Otroligt, men inte Acko. Där är du unik. Oh, vad roligt. Du, vi sitter här i riksdagshuset faktiskt och ska käka lunch. Mm. Och idag blir det någonting som jag har valt efter dig. Jag har valt husmanskost. Och du har valt en vårlig husmanskost. Det blir lax och dillstuvad potatis.
Det låter gott.
Och jag tycker husmanskost är så roligt ord. För hus, ja, men, eller hur? Vad är husmanskost? Det är så här köttbullar, eller?
Isterband.
Ja, isterband. Jag tänkte på det. Men jag får inte ta på isterband till lunch i Stockholm en vårdag. Mm. Det är så här höstmat.
Ja, faktiskt.
Eller hur? Mm. Men husmanskost. Alltså husman, det är ju ingenting. Husman var ju så fattig människa som inte hade egen jord. Mm. Som var jättefattig. Och då måste man gjort, jag tänker, det måste vara så på utskänkningsställena. Så måste få billigare menyer till dem.
Säkert. Men också på den tiden så var det ju lax som var det billigaste maten.
Ja, oja. Ja.
Så därför är det spännande idag när det har gått en resa från att vara fin till att återigen bli hyfsat billigt.
Exakt.
Falukorv är dyrare idag ofta än lax.
Och snacka med mig som kom från Ångermanland. Där var det liksom laxdygnet runt. Så. Frukost, lunch och middag. Så kom man till Stockholm så var gravlaxen det dyraste man kunde äta. Nu är det billig igen.
Ja.
Men det är inte längre lokalproducerat husmanskosten alltid.
Nej.
Nu är det laxen antagligen från Norge. Potatisen kan vara från Holland skulle jag tro. Dillen också kommer, eller ja, nej men precis, det har ju blivit jättemärkligt det där. Mm. Men när du väljer mat annars, vad väljer du husmanskost?
Jag gillar att laga mat. Jag tycker det är jätteroligt att laga mat. Jag gillar också att laga mat till många. Jag har lagat mat på läger, jag har varit husmor på läger. Aha. Jag har varit aktiv i KFUM väldigt mycket under min uppväxt. Och då hade vi en lägergård på Vidarblick. Så jag lagade mat till liksom 95.
Vänta, nu var det en liten name dropping. Vidarblick.
Vidarblick, utanför Jönköping ligger det. En lägergård.
Ja, för du kommer därifrån.
Ja.
Är du född där i krokarna?
Ja. Men KFUM har ju ofta, ni vet, scouting, det är idrott, men de har också mycket lägerverksamhet. Mm. Så hela sommaren hade vi lägerverksamhet 8 veckor med unga som behövde komma ut och få en lägervistelse 2 veckor. Mm. Och då var jag under flera somrar husmor och lagade mat till 90-100 personer.
Det är jättekul. Men var har det där tagit vägen? För jag var ju också, mina föräldrar var alltid kolloföreståndare när jag var barn. Och alltid hela somrarna, från skolavslutning till skolan börja, var vi ute och mamma stod och lagade mat och pappa skötte aktiviteterna och höll koll på personalen. Vad är alla koll om? Det finns knappt kvar.
Nej, väldigt få. Det är ju jättesynd, för det är en sån upplevelse. Både den här grejen att komma iväg någon annanstans, bo tillsammans med människor jag inte brukar träffa, det är en stor omställning, göra saker ihop och ganska mycket vara ute i naturen. Det är grymt bra för alla människor, tror jag.
Vi skulle vi behöva det idag, våra barn och ungdomar. Ja. Och även, för nu har det blivit lite så att de är nischade, att det är branschorganisationer eller föreningslivet som handlar om det. Det är fotboll bara, eller det är pingis, eller det är dans, eller det är som göra film.
Ja.
Men det är inte det där att bara träffas och ha lite mysigt och grilla korv och göra utflykter och lära sig fiska eller lära sig upp eld eller någonting.
Nattvandring.
Och... ja, nattvandring och så här bus. Ja, men vi skulle det behövas. Ja,
absolut. Ett återkommande skämt, eftersom det var ett stadsbarn som kom ut lite grann på landet.
Mm.
Det var ju att efter någon vecka så där, så helt plötsligt så hade vi ena kvällen så sådde vi morötter och nästa morgon hade vi ledare lagt ner färdiga morötter som var färdiga med blast och alltihopa.
Det
liksom.
Var roligt.
Så där lite roliga skämt som man kan göra när man är tillsammans under längre tid.
Var du mycket aktiv i KFU?
Ja, under jättemånga år.
Uh-huh.
Men just det där med att jag var husmor var lite roligt också, därför att just min pappa var lägerchef länge och mamma var husmor.
Lägerchef låter lite hemskt.
Ja, men det är inte så lätt. Ja, men det är inte KFU är med det. Och så var det någon sommar när jag var 16, så var det inte mamma som var där länge, för hon hade sitt vanliga jobb och kunde inte vara med. Och det var en annan kvinna som var anställd som husmor. Och det gick 1,5 vecka, så blev hon så arg på alltihop. Jag kom inte riktigt ihåg varför. Men jag kommer också väl att hon slängde den här stora kastrullen med mat på golvet. Och så gick hon därifrån och bara lämnade. Och liksom alla har lugnat ner sig för det här, så liksom vände sig pappa mot mig och säger att ja, Akko, du kan väl laga mat. Och så gjorde jag det från och med den dagen. Och jag kommer ihåg att första samtalet hem till mamma. Hur gör man om man gör sås liksom till 100 pers? Ja, vi började med receptet för 4 personer och sen så dubblerade vi och tänkte till det och sen så fixade vi det där. Och jag är egentligen uppvuxen så att klart alla kan hjälpa till.
Ja.
Det kan bli fel, men kliv in och gör vad du kan. Så det är min uppväxt. Så.
Ja, men och det är ju jättebra. Ja, och det är ett jättebra sätt att börja liksom arbetslivet.
Jag tror det också. Sen hade jag ju ingen utbildning och när miljö- och hälsoskyddsnämnden kom på besök blev det lite nervöst. Men vi klarade det också.
Ja, jag också. Det var min första jobb, tror jag. Det var att stå i grovköket, grovdisken, på Fiskeboda som var barnkoloni. Då var jag kanske 12-13 år.
Ja.
Och fick stå och hjälpa till med tallrikarna och spola av dem och ta in och ut och lära sig handska olika trasor för olika saker, apropå miljö och hälsa. Ja, men det där är bra. Mycket av det där sitter ju i hur man ska hantera ett hem och hushåll och kök och sånt där.
Men du kan ju också städa. Hur många sidor har en disktrasa?
Ja, det är precis. Varför?
Det där, hur många sidor har den?
Ja, du kan vika den hur många gånger som helst. Exakt.
När du använder att städa. Ja. Det lärde jag mig när jag var ett kommunalråd länge i Jönköping i 12 år, så var jag ute minst en dag i månaden. Då följde de i verksamheten från 7 till 4 eller vad de hade för arbetstid. Och just när jag var och städ personal då, så lärde jag mig hur många sidor en disktrasa har.
För du kan vika den ju.
Mm. Och det hade jag inte aning om innan. Jag trodde han hade 2. Då lärde jag mig att den 8.
Men, och så, man kan vika den sådär och till slut blir den bara som ett frimärke. Ja. Men det går att putsa någonting med. Det är jättebra.
Mm.
Men jag har olika färger på trasor.
Absolut.
Du har också det?
Mm.
Ja.
Det får man inte slarva med.
Nej, man kan ju inte blanda en badrumstrasor.
De är röda.
De är röda, exakt. Farliga saker är rött, eller hur? Men så säger ju de här forskarna att det finns renare i badrummen ibland än vad det är i köken.
Jag vet det. Det lärde mig personalen där också.
Fast för mig handlar det också om att det ska vara enkelt. Om jag städar, då känner jag att har jag det okej runt omkring mig, då behöver jag inte städa så mycket. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Att om jag håller lite koll hela tiden så blir det mindre städning när det väl behöver städas.
Så är det ju.
Ja. För en del tycker jag ägnar så otroligt mycket tid att städa. Jag förstår inte, hur mycket kan ni städa? Det är ju bara att hålla lite koll hela tiden.
Fast det är lite gott också när man någon gång står och städar.
Ja.
Den här känslan av att allt samtidigt är bra. Så det gillar jag också.
Men och, ja, en parentes bara. När jag läser i tidningen att det kommer in så mycket vägglöss och sånt där. Då blir jag jättebekymrad.
Mm.
För då tänker jag, det måste ju, dels förstås med våra resvanor och sånt där.
Ja.
Men också att vi tillbringar jättemycket tid i våra sängar. Ungdomarna ligger nästan dygnet runt och barn. Och de ligger så högar i säng. Mm. Sånt där var ju inte förr satt. Sängen var ju någonting man sov i när jag växte upp.
Mm.
Man kanske satt på golvet eller i fåtöljer. Och så här, men nu bor de ju liksom i sängarna.
Mm.
Känner, aha, är det så? Jag tycker det är, usch, nej, jag vet inte. Jag vill inte ha in sånt.
Det är lite, vi pratar om husmansmat och nu kommer då husmorstips.
Ja.
Hens var det könsbundet.
Ja.
Men ett husmorstips, just det här skaka lakan och lära sig liksom vädra.
Ja.
Det är ju någonting också som man inte riktigt vet vad det är idag.
Vädra och borsta kläder. Och
det låter som vi är inne på ett favoritämne.
Ja. Nej, och så blir man gärna så dömande. Men det vill jag verkligen inte. Jag skulle vilja att unga människor lärde sig vårdas. Inte minst ur sån miljöperspektiv.
Ja, därför att det håller längre.
Det håller ju längre. Och man behöver inte använda så mycket tvättmedel och reningsmedel.
Och tvätta lite mindre ofta.
Ja.
Och mindre tvättmedel.
Precis. Mm. Och skor, vårda, borsta, putsa. Mm. Det är snyggt också.
Ja.
Eller hur?
Och ha skoblock i skon.
Ja, jag ser det. Du har ju skoblock i skorna. Cederträ ska det vara, tror jag.
Ja, det är långt i mina.
Men berätta nu. Du kommer inte från Jönköping. Alltså, utan du kommer från
Huskvarna.
Ja.
Eller sagt, jag är ju född i Jönköping, eller uppvuxen mest där, men som 25-åring flyttade jag till Huskvarna.
Mm.
Och det där är viktigt för Huskvarnabor och Jönköpingsbor, att jag har skillnad på det. För det finns svarta och vita och Huskvarnabor, säger de. Och då förstår jag att Jönköpingsborna ser ner lite på Huskvarnabor.
Vi som åker in där, vi märker ju inte skillnaden.
Och berätta inte det för dem.
Var går exakt gränsen?
Berätta inte det. Ja, den går vid en å då, Huskvarna.
Ja, liksom, är det
gränsen? Snarare, där går gränsen. Men det där är en viktig sak. Jag kommer ihåg när jag var kommunalråd på år, står vid busshållplatsen, så är det en berusad man som kommer fram till mig och vi pratar en stund. Det är klart han kände igen mig sådär. Så sa han efter ett tag att, vill du ha en cig? Nej, jag röker inte, sa jag. Tittade han länge på mig, så hittade han fram bakom rocken, så hade jag en flaska då. Men vill du ha en sup då? Nej, det vill jag inte ha, sa jag. Och tittade han jättelänge på mig, så sa han, men är du Huskvarnabo? Han var känd att en människa som inte tar emot någonting. Och
det är ingen Huskvarnabo.
Nej, så jag förstår ju att jag föll lite där i hans ögon.
Är det lite finare bo i det ena eller andra?
Finare bo i Jönköping.
Det är det.
Och då brukar vi Huskvarnabo berätta att vi har kvällssol.
Det är klart ni har.
Mm, det har inte de i Jönköping.
Men gräddhyllan där uppe.
I Jönköping. Men det finns ju en Huskvarna, precis som du säger.
Mm.
Alltså ju högre upp, Jönköping är ju fantastiskt med Vättern.
Mm.
Fantastisk sjö. Mm. Och sen som är höga sluttningar runt omkring, inte berg kanske, men höga sluttningar som gör att man får fantastisk utsikt och tittar.
Ja, det är otroligt vackert. Jag bilar ju där flera gånger om åren när jag åker ner till Tyskland.
Faktiskt världens vackraste E4-sträcka, tror jag.
Otroligt fint. Och så får man locka i öronen, för det är sån stigning.
Ja.
Och så kommer man upp och så tittar man ut och så ser man ön och så ser man vattnet och så ser man hus. Är det jättevackert. Mm. Men när du, alltså Huskvarna, då tänker jag ju på alla Huskvarnas maskiner förstås. Mm. Som, det finns ingen tillverkning alls kvar där.
Det finns en del kvar. Men det som heter Huskvarna med Q då är ju mycket mer känt än de allra flesta svenska varumärken.
Ja.
Jag menar, i del länder så använder du din Huskvarna. Ja. Och så menar man antingen symaskin eller dammsugare eller någonting
liksom
annat. Motorsågare har det varit mycket. Sen har ju varumärkena bytt namn genom tid i VSM en del och sådär. Men Huskvarna har ju en del verksamhet kvar fortfarande, men allt mindre tyvärr.
Så det var Huskvarna grejer och det var cyklar.
Cyklar har det varit, skjutvapen och mycket annat.
Mm. Och tändstickor. Nej, det är Jönköping.
Men vapentillverkningen i Huskvarna.
Ah,
Huskvarna vapen hette det till och med förr.
Men kommer du ihåg något av
nej,
det?
Nej, jag är född 64. Uppvuxen först in i Jönköping och då åkte man inte till Huskvarna.
Aha, okej, det var lite farligt.
Mm.
Det var som när jag bodde i Solna, när jag gick i högstadiet. Så då fick man inte gå till Sumpan, för det var livsfarligt.
Ja. Jag tror på alla platser finns sånt här. Det här är liksom vänligt område, det här är fientligt område. Allt från man är barn till man blir vuxen, så delar man in världen sådär. Och det gör vi ju idag med.
Men det kommer bli en stor kommun.
Det är en stor kommun.
Det är en stor kommun sen 70.
Gränna ingår också med. Mm. Idag är det 130 000 invånare totalt.
Och vackert det. Alltså man bygger ju så mycket runt omkring. Ja. Högskola.
Mm.
Det har hänt mycket.
Högskolan var viktig för Jönköping, därför att i och med högskolan så blir det med större blandning människor. Vi har ganska få med akademisk bakgrund i hela Jönköpings län.
Mm.
I bästa fall har man gymnasiebakgrund och sen sätter man igång och jobba.
Mm.
Alla går direkt ut i arbete i Jönköpings län. Det har ju varit traditionen.
Mm.
Och väl, inte så där vanligt att man går vidare och läser högskola och universitet. Så när väl högskolan kom till Jönköping så var det ett stort skifte, därför att företagen själva sa, till och med i Gnosjöbygden,
ja,
men våra döttrar och söner, de behöver ju en utbildning. Det räcker inte med att de ska ta över företaget. De behöver också en utbildning till. Och det var ett stort skifte i länet. Så när väl det kom så var det både att studenter kom dit, fyllde staden med studenter som är som de är.
Mm.
Och alla som arbetar på högskolan. Så de har ju 700 fadderföretag högskolan haft hela tiden. Många i närområdet.
Men
alltså, så det har verkligen förändrat Jönköping.
Ja, visst har du det. Och också när man tittar på stadsbilden, det är helt andra människor som rör sig. Jag minns ju när man var barn och åkte. Jag har mina släktingar på andra sidan Vättern. Falköping och Mullsjö och sådär. Och Mullsjö, det är nästan som en förort förresten. Mm. Det kan man väl säga. Skulle vara i Stockholm skulle vara en förort. Eller hur? Hur som helst. Och då var det ju så, man såg ju inte det här livet. Det var ju rätt döda hålet.
När jag växte upp så åkte man till Göteborg på lördagen för att shoppa eller gå och handla. Idag tänker man ju inte tanken.
Nej,
därför att det finns så mycket rulla, och det är ett myllrande liv.
Bra krogar. Myllemäcka har ju någon krog där. Ja, konsert,
han har lite varianter så.
Ja, det är ju jätteläckert. Massor med. Sjuksköterskeskola finns det också i Jönköping.
Socionomutbildning och mycket annat.
Ja, men de som bor i Huskvarna, de går då inte på högskolan i Jönköping?
Jo, eller? Förstås.
Ja, så de säger, nej, där ska vi inte, där går gränsen.
De allra flesta som växer upp idag vet ju ingenting om det där. Men det är så roligt att träffa gamla Huskvarnabor, för att där är det viktigt. Och om man säger att man åker in till stan så måste man mena Huskvarna och inte Jönköping.
Men när du pratar så här, då låter det som så här, Jönköping Huskvarna är lite en bild av hela Sverige.
Ja, tror jag. Och det finns ju så här på jättemånga ställen.
Ja.
Du kan berätta om mig med liknande mentalitet på andra ställen.
Precis, jag tänker på Fagersta har ju då en del som är gammal och en del som är ny, och så bråkar man lite, ofta är en liten bäck som går emellan och vi är lite finare än vad ni ser och sådär. Så, var ligger kommunhuset och sådär.
Vi har inte någon inneboende vilja att alltid dela upp oss.
Jo,
fina är mindre fin och sånt där. Eller att man vill sortera i alla fall. Sortera in i fack lite grann. Och det ser vi ganska mycket idag i diskussion om vilket fack man tillhör. Exakt. Och då menar jag inte facklig organisation, utan ibland efter etnicitet eller religion eller livsstil.
Ja.
Och det känner sig trygga med det.
Ja.
Andra kan känna att det blir snarare ett problem.
Det skulle jag placera in facket sportfånar.
Mm-hmm. Okej. Okay.
Stämmer det?
Ja, kanske mer normalt. Eller de flesta. Ja,
ja, men du är ju det.
Jag gillar det.
Ja, du gillar det jättemycket.
Men så här, jag är uppvuxen då i Jönköping på Rosenlund.
Där Rosenlundshallen,
Kinnarps arena idag. Och det gjorde att den där hallen var ju en del av mitt, vad ska man säga, territorium när man är barn. Du vet, då har man ju liksom ett territorium där man går och där hör vi hemma och så. Och därför var det ganska vanligt att man smet in på matchen när man var liten. Därför att på den tiden var det inte stängda dörrar så, utan man gick in och ut. Och när man är liten då så kan man dessutom snekla sig fram på ståplatsläktarna. Alla bara sträcker upp armarna och jublar, så kan man när man är liten smita fram så man kommer längst fram. Och sådär. Och alla de här grejerna lär man sig när man är liten.
Ja,
det var ju
jättetryck.
Vårt område. Och så ligger Elmia i närheten, också stora mässområdet. Och det var ju också vårt territorium. Ja. Och egentligen när de hade stora mässor så tyckte vi att de kom och gjorde ett intrång. Det är vi som är.
Ja, för det var er lekplats.
Ja, precis.
För det var två stora delar av året, eller hur?
Och då gick vi in i de här små stugorna som var kvar. Och sen kom de stora mässorna och tyckte vi att det var lite stökigt. Så då smet man också alltid in liksom ett hål i staketet för att komma in på Elmia. För det var ju vårt område. Så liksom de där ställena är ju lite grann vad jag uppvuxen med. Och då är det naturligt att fortsätta att tycka om hockey.
Men var det någon hemma som var hockey?
Alltså, ja, mina föräldrar gick gärna på hockey. Och så ska jag säga att mamma är väl den enda som lite förvånansvärt också har smittit in på hockey. Hon kom en gång i jag kommer att jag och min pappa och min syster var där. Och sen ibland så kommer mamma i andra perioden och vi, men du har ingen biljett idag, hur har du kommit in? Nej, de släppte in mig, säger mamma. Så mamma smiter in där på hockey också.
Ugulligt.
Och ingen som ställer Ugulligt. Frågan när hon gick
in. Nej, nej, men alltså, jag måste bara kolla. Jag fattar inte att det kan vara så himla kul att gå och kolla på något så här fjuttigt lag. Vad heter det lag där nere nu?
HV71.
HV71, sen kommer alla twittra och hata mig. HV71, jag är AIK. Nu har inte jag sett någon match i 1976 i varje fotboll eller hockey, tror jag. Men jag känner mig som AIK i själen. Men de är stora på HV71.
Ja, alltså den sista säsongen har det inte gått bra.
Nej.
Men vi ligger stabilt i, nu heter det SHL, men om vi säger elitserien som det heter förr. Men alltså grejen är att vi kom ju underifrån. För det tog väldigt många år innan vi etablerade oss i elitserien. Så vi slog ju liksom alltid underifrån. Mm. Och det där var ju någonting man kämpade med, att komma till elitserien. Och när de väl etablerade sig där och liksom till och med vann, det är så stort så det går inte att beskriva. Och sen hade jag ju då chansen när jag var kommunstyrelsens ordförande, då vann vi 2 gånger under de 4 åren.
Ja.
Och liksom bara känslan i staden när de har vunnit och de börjar åka på såna här lastbilar eller vad det var för någonting, ifrån Huskvarna, passerar äldreboende, äldre står och viftar med flaggorna, jätteglada över att laget har vunnit. Hela vägen in till Jönköping, en kortege, kommer till Rådhusparken och det är någonstans 30 000 som står där och jublar. Alltså det finns ju lag som faktiskt binder samman folk och man jublar tillsammans, och jag är så stolt.
Men det där måste bygga på att ni hade bra ishallar, för man kan ju inte bli bra i hockey i Småland på något sätt.
Nej, det finns inte jättemånga
för
hallar.
Finns ingen, eller?
Frågar du hockeyintresserad tycker de fortfarande att det finns för få.
Aha.
Men HV71 har länge varit en stabil klubb som också kunde bygga en bra hall med väldigt lite kommunala medel. Haft en bra ekonomi. Så att det har gått bra att bygga, och de har lyckats idag tycker jag bredda sin ungdomsverksamhet jättebra, vilket är viktigt för att de har många egna förmågor.
Men det kommer proffs därifrån, eller hur?
Det gör det, absolut. Vi har många duktiga spelare. Johan Davidsson är väl ändå känd, och Stefan Liv och så.
Ja, men, ja, exakt. Det är ju sådana som har poppat.
Men vi har också mycket, Stefan Liv och Johan är ju verkligen hemmaprodukter.
Ja.
Uppvuxna, så att alla i stan känner dem.
Men sen har ni köpt in
och så blandat.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men vi är stolta över att vi klarar blandningen.
Ja,
inte bara inköpt och inte bara hemmaprodukter.
Ungar som har bakgrund från andra länder, börjar de lira hockey också?
Nej, det är ganska segregerat.
Ja.
Fotboll är väl den idrott som jag tycker öppnas för alla människor.
Ja.
Där ser man en härlig blandning.
Ja.
Och att man ganska fotboll, mycket lättare kan komma in. Så hockey, en ganska dyr sport, kräver både mycket, mycket pengar, blir prylar och mycket engagemang från föräldrar att skjutsa och köra. Så det är en ganska krävande sport.
Ja. Det där borde man göra någonting åt. Göra något så här. Ja, men lånegrejer, det börjar väl komma lite nu.
Ja, det har funnits ganska länge och de utvecklar allt mer nu när man kan använda Facebook för att hjälpa sig åt och hitta
prova
saker.
På. Ja. Vet du vad, Jönköping Huskvarna är jättebra på också, fäktning. Min son fäktade många år. Vi var alltid nere på stora tävlingar i Jönköping, i hallen där faktiskt. Så bodde man på någon Scandic hotell där.
Scandic hotell, det har ju liksom klassiskt. Och vet du, det var ju bassänger precis jämte. Och SO Hotel hette det innan det blev Scandic.
Ja,
det brann 1974.
Det.
Och då var jag där när det hände. Och det är en av de få gånger jag tror att jag varit med precis när det hände någonting som är så där hemskt. Min kompis mamma jobbade i köket på hotellet. Och det var där branden började. Och vi satt och åt. Min kompis och jag, Kristina heter hon, vi hade fått chans att komma dit. Och fått köpa pommes frites med ketchup.
Oh,
och där satt vi och intog dessa lyxiga. Då branden började just i fritösen där inne. Och sen blev det en sån jättebrand så hela hotellet eldhärjades ju.
Så det är ombyggt sådär?
Gjordes om efter det. Men det där var en jättestor händelse när det hände. Det, och det kommer jag ihåg, för att vi var där och vi kom ju ut utan problem. Men hur mamma kom springande för att leta upp oss.
Ja, för det sprids så snabbt ryktena om att det brinner på hotell. Men du, blev du rädd för bränder efter?
Nej, jag gjorde inte det. Men däremot just det där att hur stort omvälvande är det när någonting händer. Och hur de som varit med om det bär med sig, som sagt, väldigt länge det man har varit med om.
Ja, just det. Även sådana till synes små grejer som att sitta när det brinner i ett kök. Men, för ni hann ju ut långt innan det
spelade. Ja, precis. Vi var inte i närheten av någon livsfara. Men det där var också en bra erfarenhet. Vi har jobbat ganska mycket med kris och sorg. Jag har varit på begravningsbyrå, varit begravningsentreprenör i 7 år. Familjeföretag. Och då lär man sig ganska mycket om hur olika vi är.
Ja.
Och just det där att vi faktiskt hanterar kriser och händelser väldigt olika. Ja. Och det är ingen idé att försöka tänka igenom vad en stor och svår sak, för det vet du bara själv.
Mm.
Vad som är stort i ditt liv.
Ja, ja, exakt. Mm. Och det där tycker jag är någonting vi glömmer bort när vi pratar om människor som kommer hit, vad de har med sig i bagage. Då vill vi gärna dra dem över samma kam och tro att de har samma typer av erfarenheter eller känslor, förhållningssätt till det de har varit med om. Det kanske inte alls. Nej. Vissa kanske, ja men det där skakar de av, som en annan kan sitta i många, många år.
Men det är det här, vi vill gärna sätta in folk i en grupp.
Ja.
Som jag sagt, om Huskvarna bor, då säger man i Jönköping, det vet man hur Huskvarna bor är.
Mm.
Och så skrattar man lite förnöjt så.
Just det.
Men om jag byter ut det där ordet och säger att det vet man hur flyktingar är.
Ja.
Det vet man hur judar är. Helt plötsligt får den helt annan klang och mycket värre.
Ja.
Men det visar också hur lätt man har att gå från det där lite lättsamma, roliga, till att faktiskt bli någonting som är diskriminerande.
Ja.
När man gör alla människor till en grupp och förväntar sig att de ska vara lika.
Och också i ett samhälle som vårt, där vi tenderar till att vilja hjälpa människor i grupp istället för att hjälpa dem på individnivå. Sådär. Då blir det att vi kommer med lösningar för hela grupper som kanske inte alltid är så bra, tycker jag i alla fall. För det känns att nej, men det där måste vi titta lite mer på individerna. Sådär.
Och just det att vi också talar om vad som är svårt i andras liv. Det är ganska onödigt.
Nej, vad det är jobbigt.
Ja. Alltså, det är så dumt att bestämma det.
Ja,
just det. Det är bara jag själv som vet.
Ja. Mm. Ja, och då måste man hitta forum för att kunna verbalisera och tala om vad som är svårt för mig eller dig. Eller
och då är det bra att lyssna.
Ja, vi lyssnar ju för dåligt.
Mm, jag såg att du noterade det idag på Twitter. Ja. Men just det där, ibland när man ställer den här frågan, hur är det idag? Så hinner man ju inte vänta. Eller förväntas inte att någon skulle säga, det är skitjobbigt idag.
Mm.
Men det är ganska gott när man tar sig tid och också väntar ut. Och ibland när människor känner att, ja, kan jag faktiskt säga något mer? Och det är inte så dumt det där när man sitter vid fikarasten på jobbet. Att säga att nu är det skitjobbigt, nu är jag lite låg eller nu är det si eller så.
Mm.
Då hajar man ju också bättre varför personen kanske är på ett visst sätt just nu.
Visst.
Förstår det bättre och så vet jag om det.
Mm.
Och att liksom våga lyssna in och kanske inte ha så mycket råd och erbjuda.
Nej, men jag tror vi är rädda.
Direkt och bara och lyssna.
Jo, men jag tror vi är rädda. För vi är så rädda att någon ska berätta något otäckt. Mm. Så här, nej, men min man har cancer. Och gud, hur ska man hantera det då? Eller, mina barn går det dåligt för det. Sånt där vill vi ju inte veta. Utan vi glättar över det hela lite. Ja, hejsan hoppsan, hur är läget? Och så går man vidare. Jag tror vi är jätterädda för att behöva engagera oss i någon annan. Tyvärr, tror jag det.
Kanske att vi tror att vi måste presentera en massa
lösningar. Ja, just det. Det behöver man ju inte alls.
Nej, det räcker väldigt långt med att faktiskt bara lyssna. Och kanske själv konstatera att det där låter jättejobbigt.
Ja, det måste ju du märka som entreprenör.
Framförallt att man är så olika. Och det där, det gillar jag nog mest med jobbet. Det där första mötet med kunder. Mm. Vad är det de vill ha hjälp med? Vad är det ni vill ha hjälp av mig med och vår firma? att lyssna in vad är det ni vill ha, på vilket sätt. Mm. Och där gäller det att faktiskt vara väldigt anpassningsbar.
Mm.
Det är inte så att man har ett koncept som de köper, utan vi erbjuder de tjänster som ni vill ha.
Ja.
Och det är det alltid från att någon är jättenoga med att du får inte gå omkring svartklädd. Det orkar vi inte med.
Mm.
Till att någon vill ha utrymme att verkligen sörja sådär ljudligt och påtagligt som man inte alltid gör. Och olika religioner, olika bakgrunder. Det tyckte jag var tjusningen med jobbet.
Ja,
mötet varje gång. Försöka förstå hur de vill. Och se till att man gör någonting som faktiskt blir bra för dem just då.
När du tröttnar på att bli partisekreterare, då vill jag ha begravningsbyrå med dig.
Ja.
Jag har tänkt på det jättemycket. Det finns så mycket att göra i den branschen, tror jag. Just på det du säger. Att lyssna, att kanske inte alltid slänga fram de här pärmen med kisterna. Utan kolla andra saker. För lever vi på ett helt annat sätt nu än när den där branschen uppstod på något sätt.
Ja. Och många tror fortfarande att det är väl så här man ska göra sig.
Ja, man får, det tror jag.
När man ofta ställer öppna frågor då. Hur vill ni ha det? Ja, hur brukar det vara?
Ja.
Och jag kan förstå att man vill veta det för att kunna ta ställning till hur man vill göra på sitt eget sätt. Men lite tråkigt att så många känner sig tvingade nästan att göra som de brukar.
Det håller jag med dig om. Jag kommer från släkt och brukar säga, vi ägnar oss inte åt begravningar, brukar jag säga. För det gör vi inte. Vi har inte något behov av att kanske samlas i den mening som folk tycker att man borde. Men däremot vill vi ju sörja och minnas och tänka. Fast kanske på ett annat sätt. Och då gäller det att man hittar. Vet du vad förresten? När min farfar dog, då slarvade begravningsbyrån bort hans kropp. Så då, han hamnade i en annan kyrka. Det var ju lite festligt.
Vem begravde ni?
Det där räddes ut. Båda kremerade, så det var lugnt på något sätt. Och båda hade minneslund. Men det var ju lite spännande.
Ja.
Eller
hur? Ja, men det där är också bra. Det är alltså inte så där bara att det är vad som helst man begraver. Det är faktiskt fortfarande den personen och den kroppen. Ibland kan man ju tro att vi nästan har rationaliserat bort de känslan också för den som är död. När man väl är borta så liksom, det är det inte så viktigt. Men bara det visar ju att det är jätteviktigt och det är jättetrauma om det händer.
Det var jättekonstigt att få tackkort.
Mm.
För du vet, vi fick tackkort från människor, för de blandade ihop alla adresser och sånt där också. Och det var jättemärkligt.
Men där ofta visar det sig att vi har mycket större band till varandra än vad vi tror.
Ja.
Och att det är mycket viktigare för oss än vad vi kanske har föreställt oss.
Ja, men jag tror att det är viktigt också att avsluta.
Mm.
Eller hur?
Mm.
För det blir annars så blir det någon bara som låg på sjukhus, eftersom vi ofta dör på sjukhus idag. Mm. Och sen vet man inte så mycket mer.
Nej.
Så det är väl bra avslut att man ses och träffas och alla med några minnen. Fast man kan ha det på olika sätt. Man behöver inte vara en kyrkobyggnad eller...
Man ska göra det som känns bra för en själv. Men bara man får det avsked man vill ha. Och som man inte ångrar efterhand att man inte gjorde.
Gud vad deppigt det blev nu.
Nej, det är inte deppigt.
Nej,
det är bra.
Det är bra.
Jag tror faktiskt att man blir bättre. Man känner sig bättre som människa om jag fick chans att göra det jag ville vid det tillfället.
Ja.
Än att jag efterhand kommer på att vi hade velat göra sig eller så.
Mm.
Så jag tycker att man ska veta att du kan göra det du vill.
Kom du in i politiken efter begravningsgrejen?
Nej, innan.
Innan? Okej. Okay. Ja. Och det var via det här föreningslivet och sånt?
Ja, jag har alltid varit aktiv i förening. Och KFUM var ju det som jag var mest aktiv i just då. Och mycket engagerad i sång och musik. Spelade lite popgrupp och sådär. Och det var där de hade sett mig. För nu hade de en ledig plats i partiet som då heter KDS. I kulturnämnden som ersättare. Och då hade de ju sett mig. Hon håller ju på med musik och så. Så hon ville säkert sitta här. Och det ville jag. Jag tänkte, nu kan jag fixa så att vi får lokaler och grejer. Och så kom jag in i kulturnämnden. Och helt plötsligt så träffade jag människor som brann för bibliotek och teater och allt möjligt. Mm. Oj, tänkte jag, det var inte bara min lilla bit.
Nej.
Så det krockade ett tag.
Ja.
Men där träffade jag fantastiska människor. Alla var väldigt mycket äldre än mig. Jag kom ihåg mitt första möte fortfarande. Det var på stadsbiblioteket i Jönköping. Jag var 22, kommer in. Jag är ofta svartklädd, jag vet inte om jag gillar det. Men alltså det är ofta svarta, jag hade svarta strumpbyxor, väldigt kort svart kjol. Jag kommer ihåg någon svart över. Och så kom jag in där och så mötte jag en samling äldre människor. I mina ögon var de ju äldre än vad de egentligen var.
Mm.
Och de kände som att de bara tittade på mig. Vem var det där som kom in? Och jag tänkte först att oj, vilka gamla. Fattar de någonting utav kultur?
För då var de 56 eller
något. Ja, typ så. Som jag är idag. Typ. Och sen så när jag väl kom dit och träffade dem så insåg jag att de var ju fantastiska människor.
Ja.
Hade så mycket med att berätta och så mycket bildning med bagaget. Så jag bara, åh, så roligt att träffa Ann-Marie och folk och allt vad de hette. Så att det öppnade ögonen för mig, både för hela kulturen tror jag, men också det här att människor har så mycket att bidra med. Och att gå bakom det där och få lyssna lite mer vad de har att göra.
Du är väldigt bra berättare. Jag tänker på det nu. Gud vad du berättar roliga stories. Så. Men är det...
Jag har varit politiker länge.
Ja, men är... Nej, men nej. Det är precis tvärtom. Du är ingen politiker som berättar sånt här.
Jo, det gör jag när jag håller tal. Därför men att man måste, du, få berätta, ja. Man måste få berätta om vad man varit med om. Ja. För ofta säger det någonting om vad jag sen vill göra. Alltså ja. Det var det här jag upplevde som ja. Fick mig att vilja liksom göra någonting. Och det är faktiskt så på riktigt. Och inte minst de här gångerna jag varit ute i verksamhet. För att följa med ett vårdbiträde en hel dag eller så. Det är alltid någonting jag kommer med efteråt som jag känner att det här vill jag ändra på, eller så där får det inte vara, eller liksom någon liten händelse. Exempelvis den här lilla saken som jag fortfarande tänker så ofta på när vi pratar om demensvård. Det var en demensavdelning, svårt sjuka äldre människor. Och så var det här undersköterskan eller vårdbiträdet som när hon kom in på morgonen till den här kvinnan, så gör hon inte som någon annan hade gjort som har varit med innan. Gick först, hämtade kläderna och sen gick hon fram och sa nu ska du klä på dig. Utan hon gick fram och frågade, vad vill du ha på dig?
Ja, gud.
Och jag kommer ihåg bara den här
lilla... Henne vill man anställa överallt.
Bara den här lilla repliken fortfarande. Vad rätt, jag bara stod där och lyssnade på henne. Och jag tänkte sen, det vet du väl att hon kommer inte kunna säga det. Och jag sa efteråt sen, brukar hon välja olika kläder? Nej, sa hon och skrattade. Hon brukar vilja samma på sig. Men jag tänker att hon, är hon pigg ändå så kanske hon säger något. Och därför frågar jag alltid. Liksom bara den känslan,
och du vet, när
människovärd.
Ja, det, och när jag är ute i kommunerna, jag jobbar ju ofta, du vet, i kommunerna, mina uppdragsgivare och så. Och då hör jag, eller framförallt ser jag på alla dessa powerpoints, då det står sånt här, det står att man ska sätta brukaren i fokus och vi har allting alla om brukaren ska få välja och tänka och uttryckas. Men det händer ju aldrig. Och så berättar du det här och då blir man bara, någonstans där finns något litet att ta hand om.
Och det behöver man prata om. Och när jag sen träffar personal så brukar jag berätta sådana här små saker som jag blir glad över, som jag tänker att det är ett tecken på att man ser människan. Eller som det där var ett annat äldreboende, kvinnan som var vårdbiträde gick in, tände inte lampan i taket utan gick fram och tände lilla nattduksbordslampan och så sa hon, god morgon Gustav, hur är det idag? Och jag menar, för mig var det en jätteskillnad, för jag var inne på ett annat äldreboende när man tände den stora lampan i taket.
Man vet och själv hur
det här låter ju pluttigt. Men för mig var det sådana här tecken som jag tänker mycket på. Alltså det där är skillnad i bra vård och
exakt. Det är liksom, och när du och jag ska in på ett äldreboende, då vill vi ha snabbt bredband.
Absolut.
För vi vill ju ner ut Twitter eller någonting.
Det vill de redan, men de har velat ganska länge.
Ja, de vill ju det.
För
de
någonstans redan 2000 började de ställa frågor om bredband.
Ja, det kommer ju. Och det är ju brukarperspektiv.
Men det ska jag säga, att jag var i Halmstad. Jag var på ett café, jag tror det var 2005. Alltså hyfsat länge sedan.
Ja, det är sitter på evighet i digitala världen.
Eller kan det vara 2007 då?
Ja, det är länge sedan.
För det var Facebook som ibland 2007. Ja. Jag sitter på det här kontoriet, fortfarande är Facebook ganska nytt för mig. Jag finns på Facebook. Och så överhör jag liksom en grupp äldre som kommer, och flera av dem kommer med rullatorer och de har uppenbarligen en onsdagsträff som de brukar ha. Och så säger en kvinna efter ett tag, vad är Sture då? Nej, men han är i Köpenhamn, det såg du väl på Facebook, säger hon. Och jag bara känner min haka ramla ner. Facebook, gamla rullatorer, det här funkar inte i mitt huvud. Nej. Jag var inte så mycket fördomar, jag hade om äldre. Men just det där, det var så självklart för dem.
Ja.
Så det var ingen stor sak, det såg du väl på Facebook, han var på i Köpenhamn igår.
Ja, visst, men precis.
Och tänk vilka föreställningar jag hade om äldre.
Nej, det där måste jag
ändra. De var ju långt före mig.
Ja, nej men gud, de har ju bra liv. Men som du säger, det behövs så mycket personal för att de ska orka med och göra det där lilla extra, tända lampan eller att vrida pelargon ett halvt varv i fönstret för att de ska få med så. De små, små sakerna som kanske betyder mer än att man får exakt kokt potatis en viss tid på dagen. För det där kan ju vara väldigt bra.
Och vi fokuserar mest på matens...
Jättemycket mat.
Om den är 60 grader varm eller inte och sådär.
Och det, precis. Och det, ja, maten kan vara jätteviktig. Men för vissa... Jag kommer kunna klara mig på näringsdryck. Ge mig bara någon sån här platta med näringsdryck och lite sugrör. Bara jag får andra grejer.
Ja, och det kommer vara med farmor. Hon bodde ju hemma alldeles för länge, tyckte jag. Tyckte inte hon. Och sen hade hon hemtjänst de sista åren. Och helt plötsligt när jag kommer hem till en skafferi så finns det ostbågar. Och jag sa, men farmor, ostbågar, varför har hemtjänsten köpt hem det här? Hon svarar nästan inte sådär. Så att nästa gång när jag åker var där och hemtjänsten är där så ostbågar. Hur kom sig detta? Ja, vet, hon har frågat efter det och jag ser att hon äter upp dem. Och jag hinner tänka, ostbågar ska du inte äta farmor, det är inte nyttigt. Och sen inser jag, fåniga jag, hon är nyttig. Hon kan väl få äta hur mycket ostbågar hon vill.
Resten av livet kan hon få äta ostbågar.
Men den här personalen hade ju fångat någonting helt plötsligt. Som gjorde att hon fick upp aptiten.
Ja,
hon hade, det var hon lite inte kul att äta. Men det åt hon och så var hon ändå nöjd.
Ja.
De gjorde helt rätt.
Ja,
det liksom just det här att och som personal bara älskar mig och som upptäcker det där som inte
det vill
jag som anhörig heller ser.
De där som ser detaljerna. Då vill jag att de ser att jag vill ha öl och ostbågar. Det låter bra, det vill jag också. Men du, vägen... Ja, just det. Precis. Men du på Facebook, du på Twitter...
Nej, Facebook har jag lämnat.
Det har jag lämnat. Det är så många som har lämnat det. Ja, för det blev privat och grejigt.
Ja, jobbigt. Jag valde att ha en sån här offentlig liksom, fanpage alltså, som var politiker. Men man får massa skit också där. Folk som...
Ja, tycker man.
Men du,
Instagram...
Instagram finns jag på.
För du jobbar med bilder. Du gillar bilder. Du tar mycket bilder.
Ja, och så är jag med på Snapchat nu också. Till personalens stora förnöje. Så de bara skrattar gott hos mig. För jag fattar inte riktigt hur jag ska göra.
Nej.
Men jag håller på att lära mig.
Jag är inte där. För jag tänker att det ska unga få ha någonting för sig själva.
Men det blev en kontakt med syskonbarnen som finns lite här och där. De tyckte det var jätteroligt. Men jag har insett att sen jag klev ut där... Och de första veckorna var de där också, men nu har de försvunnit. Så nu har jag nog stört ut dem, tror jag.
Eller så, de hittar en annat forum.
Ja, men jag tänkte att vad bra, nu kan vi hålla kontakt lite grann. En som går in med och lite här, liksom, hör vad du gör. Ja, så då kan man vakna upp, det är en systerson som går på jägmästarutbildning. Och helt plötsligt en morgon så vaknar man upp och det är en bild på ett vildsvin de har liksom skjutit på morgonen. En lördagmorgon får man se ett vildsvin.
Till frukost.
Men det var ju roligt att ta del av hans liv. Så jag tyckte det var ganska spännande att få följa dem. Men...
Är det några andra som är aktiva i politiken i släkten? Sådär.
Så här, när jag växte upp så var min pappa aktiv, då var inte jag. Eller min syster. Men alltid haft livliga samtal vid middagen på kvällen hemma. Vi har alltid diskuterat. Och det kan låta väldigt högljutt. Vilket gör att andra människor kan tycka att det är lite jobbigt med vår familj. Ja, för det är livliga högljudda diskussioner.
Och det låter som ni är osams, eller?
Ja, och framförallt att vi drar isär åsikterna väldigt långt.
Längre
än vad vi egentligen kanske är så. Så att pappa var aktiv i politiken och så småningom min syster blev aktiv i KDU, ungdomsförbund, var till och med viceförbundsordförande. Jag var aktiv på hemmaplan i kommunpolitiken och det var ett val när vi alla tre toppade var sin lista. Min syster ungdomslista, jag var en kommunlista och pappa någon, han stod på en riksdagslista gjorde han då, någon bit ner.
Då ni tänkte på en parti till Ankerberg?
Nej, och det var då, det var då vi hade alla tre varit ner hos farmor och farfar. Vi bott i ett hus med farmor och farfar på första våningen och vi på andra våningen. Så hade vi var och en gått ner till farmor och farfar och sagt, de här listorna kan du använda när du ska rösta. Och efter ett tag så kommer farmor och säger, nu har ni alla tre varit ner och lämnat era listor, men vi bestämmer själva.
Och vi röstar på precis.
Så vi har varit aktiva samtidigt, men nu är det bara jag.
Ja, okej. Okay. Och det ska du fortsätta med?
Ett tag till.
Och sen då?
Man lever, eller jag har alltid levt i så här fyraårsperioder, att man liksom lovar fram till nästa val. Och det har jag tyckt varit så skönt, för jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor.
Nej, det vet inte jag. Jo, begravningsentreprenör. Jag har faktiskt tänkt på det.
Men jag tänker nog plugga, jag vill gärna plugga en statsvetenskap.
Nej, vill du? Har du inte varit för mycket i den här geggen?
Nej, jag vill fördjupa mig i någonting, lära mig något ordentligt.
Aha.
För att jag kan ganska mycket, men lite och mycket.
Jag ska inte fördjupa i hockey eller något istället?
Nej, jag vill liksom sådär börja i någonting under jättelång tid. Det har jag längtat efter länge.
Aha.
Så att nästa händelse i mitt liv kommer nog vara det. Så tror jag. Nu låter du lika sådär förundrad som
jag brukar göra. För hakan tappad,
våra vänner brukar säga att du kommer förstöra varenda lektion för att du säger nej, så är det inte egentligen.
Precis, du har ju någon partikamrat i Västerås som jag känner lite också. Hon pluggade ju det och satt och tyckte hela tiden på.
Jag tror att vi förstör, men jag skulle så gärna vilja fördjupa mig.
Jo, men det håller jag med. Jag älskar att fördjupa mig. Så. Ja. Det är verkligen... Jag jobbar ju mycket på universitet och då är det så kul att bli specialist på någonting. Mm. Man känner, ja, det här är jag duktig på. Mm. Och det förstår jag. För här i politiken blir ju allting lite på ytan. Det blir lite osthyvel och man kommer aldrig ner på djupet. Och också förstå liksom teorierna bakom.
Precis. Nu är det, jag kan ganska mycket, men det är väldigt lite och mycket.
Ja.
Och det är lätt att avslöja mig på det viset. Men jag skulle vilja fördjupa mig något. Det är nästa liv.
Nu vill jag käka.
Härligt.
Vi kan göra så här att vi säger tack för lunchen. Och så kan vi säga att dig hittar man på Acko Ankarberg på Twitter. @AckoAnkarberg. Och mig hittar man på Lisa of Sweden. Och man hittar det på Kristdemokraternas webbplats
också.
Det
gör man också så.
Och man hittar det på nätet.
Ja, och man kan det går säkert att googla. Hitta något googla. Konstigt.
Hitta spännande. Nej, inget konstigt. Det är kul. Tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Ha det gott.
Hej. Samma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.